Guds frid som övergår allt mänskligt förstånd. Bevara vårt hjärta och våra tankar i Jesus Kristus vår Herre. Nu och evinnerligen. Ett aftonmöte under sommarmötet, när vi fortsätter det, så stillar vi oss inför Guds ord med den bönen att Gud skulle välsigna sitt ord till människors själars salighet och lov och tack för sitt heliga namn. Som ämne för betraktelse läser jag ur Johannes evangeliets sjunde kapitel, verserna 37 och 38. Och verserna lyder i Jesu namn. På den sista dagen i högtiden, som och var den förnämsta, stod Jesus där och ropade och sade: om någon törstar, så kommer han till mig och dricker. Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram, så som skriften säger. Amen. Så som framgick av vår texts inledande ord, så pågick ett flerdagars festfirande, och det var den sista dagen. Och här finns en hänvisning till tredje Mosebok, där vi läser att Gud genom Moses gav instruktioner att hålla lövhyddofesten eller högtiden. Lövhyddohögtiden var å ena sidan knöten an till skördefesten, men det var också en högtid där man åmindes Guds omsorg om Israels folk. Och också det hur Gud där under ökenvandringen lät sitt folk få mat och dricka. Nu hade man på högtiden säkert erinrat sig och kommit ihåg ökenvandringen. Och också det hur Gud befallde Moses att slå på klippan med sin stav för att få fram vatten till folket att dricka. Men Jesus, som den som rannsakade människohjärtat, han såg och visste att där bland festfolket fanns säkert sådana som inte törstade efter det naturliga vattnet i stor utsträckning, utan hade en sådan längtan och törst om vilken psalmisten i sin psalm som en personlig erfarenhet berättar, att så som en hjort trånar och trängtar efter närande vatten, så längtar min själ efter dig, Gud. Min själ törstar efter Guds rättfärdighet, den levande guden. Och Jesus ville kalla sådana människor till sig och släcka deras törst. Släcka den törsten som var en törst efter evigt liv. Han hade redan tidigare tilltalat den samariska kvinnan vid Jakobsbrunn i Sykars stad. Och erbjudit också henne detta levande vatten som han nu erbjöd här på Lövhyddofesten. En diskussion, samtal uppstod mellan den samaritiska kvinnan och Jesus där vid Jakobsbrunn. Och under det samtalet så säger Jesus till kvinnan: den som dricker vattnet ur denna brunn kommer att törsta igen. Men den som dricker av det vatten som jag skänker, hon skall inte törsta för evigt, utan det vattnet blir i henne till en källa som sjuder av det vatten som sjuder av vatten som bubblar till evigt liv. Kristi ande kallade människorna till det levande vattnets källa också under det gamla förbundets tid genom profeterna. Alla ni som törsta, kom till vattnet. Också ni som inte har penningar och medel. Ös med glädje ur salighetens källor. Frukta icke min tjänare Jakob, och du min rättfärdige som jag utvalde. Jag vill utgjuta vatten på dem som törstar och floder på den torra marken. Men vi vet att och erfar att också på detta sommarmöte så finns livets vattens källa, Herren Jesus Kristus, mitt ibland oss. Han finns alltid där. Gud meddelar sitt rikes evangelium genom den helige ande. Och därför glädjer vi oss också idag över det att denna livets vattnets källa finns här bland oss. När Jesus uppstod ifrån döden och efter 40 dagar klev upp i himlen, så följde inte denna källa av livets vatten med honom upp i himlen, utan förblev kvar här på jorden. Jesus sa ju och tröstade de sina i sitt avskedstal: jag går bort, men tröstaren, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, kommer över er. Och säger om detta på det här sättet, att den helige ande ska påminna er och undervisa er om allt det jag sagt er. Och meddelar er och påminner er om allt det jag har undervisat er om. Och säger också dylika ord, att den helige ande, den tar av mitt och meddelar det för er. Också under detta sommarmöte så finns livets vatten och dess källa, Herren Jesus, ibland oss i evangeliet som förkunnas i helig ande. Och när bröderna här talar Guds ord och förkunnar evangeliet, så är det inget som utgår ifrån människan. Det är inte människans ord, utan det är Herren Jesu tal. Och därför är det också viktigt för oss att ständigt ha i åtanke när det gäller den här saken, som det bland annat talas om i Uppenbarelseboken: den som har öron, han hör det vad anden säger till församlingarna. Hur blir då människan delaktig av detta levande vatten, denna källa av Herren Jesus Kristus? Det meddelar Herren Jesus i vår text i den andra versen, där han säger: den som tror på mig av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram. Om detta levande, eller av detta levande vatten, blir man alltså delaktig genom tron. I mötet som hölls i Kapernaums synagoga, som där Jesus talar om sig själv som livets bröd: jag är livets bröd som kom ned ifrån himlen. Också där säger han ju: den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig törsta. Detta Guds ord talar mycket om tron. Och det är säkerligen sant, som jag läst någonstans, att ordet tro är ett av de mest förekommande i skrifterna. I Hebreerbrevet så definieras också vad tro är. Det är en stark förtröstan och tillit på det man önskar, och tvivlar inte på det man icke kan se. Men om tron sägs också på det här sättet, att det är en Guds gåva till människan. Av tro är ni saliga, icke i och av er själva, utan en Guds gåva är det, säger Paulus i ett av sina brev. Och här i Bibeln har också det lyfts fram, att denna tro är Guds gärning, Guds verk. I Hebreerepisteln uppmanar aposteln de troende hebreerna till trons tävlan. Han säger att se på trons påbörjare och avslutare, se på Jesus. Herren Jesus Kristus är den som påbörjat tron, och han är den som för tron till ett lyckligt slut. Och jag har ifrån Bibelns register, förteckning, läst en definition på tron. En definition som stämmer, som min ande instämmer i. Det sägs så här att den består av, eller att i begreppet finns tre olika punkter. För det första, kunskap, kännedom om vad människan behöver veta för att bli salig. Och för det andra, att icke blott kunskap eller kännedom om att vi vet vad som hör till saligheten, utan att vi också håller fast vid det som en Guds sanning. Alltså kunskap och försant hållande. Vi säger att sådan här tro finns det väldigt gott om i världen. Att man vet vad som ankommer på människans salighet, och man håller det för sant, men enligt Guds ord. Så rättfärdiggör ännu, eller en sådan tro, inte människan. Utan det behövs också en tredje punkt som hör till tron. Och det är hjärtats förtröstan på på Faderns nåd och saliggörande vilja och på Jesu Kristi dyrbara förtjänst. Som en ångrande syndig människa utan tvivel tar emot som gåva. Det behövs alltså hjärtats tro. Om vilket Paulus säger när han berättar sin egen bakgrund. Han säger att jag är korsfäst tillsammans med Kristus. Men jag lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och den tid jag lever i köttet ska jag leva i Guds sons tro. Och när aposteln Johannes i slutet av sitt evangelium talar om hjärtats tro och trons liv så talar han och skriver så här att det finns många sådana underverk som Jesus gjort och många tal som Jesus hållit som inte finns nedtecknade i skrifterna. Men Johannes säger att det här är nedskrivet för att ni skulle tro att Jesus Kristus är Guds son och världens frälsare och att ni skulle ha livet genom tron på honom. Och därför ber också Paulus för Guds barn i Efesos att Kristus genom tron skulle få bo i deras hjärtan och att ni skulle få känna Kristi kärlek, skriver han. En kunskap och kännedom som övergår allt annat. Med en sådan tro tillägnas en rättfärdighet som duger inför Gud. Och man når en gång härlighetens himmel. Hur kan då en människa få en sådan tro? Med anknytning till detta skulle vi kunna erinra oss Jesu samtal, nattliga samtal med Nikodemus. Nikodemus kommer om natten till Jesus för att samtala och inleder samtalet med ett inlägg så här att vi vet att du är utsänd av Gud för att vara lärare. För ingen kan göra sådana gärningar som du gör. Vi kan alltså säga att Nikodemus också trodde på sitt sätt och hade ett slags tro som baserar sig på kunskap. Vi vet och vi har sett och konstaterat. Men Jesus kunde se in i Nikodemus hjärta, hans hjärtas situation, och tilltalar honom och säger: sannerligen, sannerligen säger jag dig, den som inte på nytt föds kan inte se Guds rik och ej heller träda därin. Nikodemus förstår inte Jesu tal. Hur kan en människa återvända till sin mors sköte och födas på nytt? Jesus säger: sannerligen, sannerligen säger jag dig, den som inte föds av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det är inte frågan om dopets sakrament och dopvatten, utan det är frågan om det levande vattnet. Om livets vatten. Som Jesus erbjöd människorna på lövhyddofesten. På den sista högtidsdagen. när Jesus i synagogan och det mötet som hölls där i Kapernaum, när han där talar för folket. För de människorna som efter bespisningsundret följde Jesus, de kom också till synagogan. Jesus börjar undervisa dem att sök inte efter den mat som är förgänglig, utan sök och sträva efter den mat och näring som består evinnerligen, och säger sedan att jag är livets bröd som kom ned ifrån himlen för att skänka världen liv. Och det bröd jag ger, det är mitt kött som jag utger för att världen ska få liv. Vi vet och vi har läst från Johannes evangeliets 6:e kapitel att det talet som Jesus då höll i synagogan, många förtörnades och tog illa vid sig av det talet. Det här är hårda ord. Vem kan stå ut? Hur kan han som vi känner som Josefs och Marias son, hur kan han utge sitt kött för oss att äta? Och Jesus måste säga till dem att blir ni stötta av detta, att anden är det som levande gör, köttet är till intet gagn. Det ord jag talar till er, det är ande och liv. Jesus vill alltså få sagt det, att evangeliet som förkunnas genom det helige ande, det levande evangeliet, är det himmelska brödet och livets vatten som skänker människan livet. Och när Jesus säger till Nikodemus att den som inte är född av ande och vatten kan inte komma in i Guds rike, på nytt födelsen och att födas till Guds barn. Om detta talar bland annat aposteln Petrus i sin epistel. Han säger att i det sammanhanget när han uppmanar Guds barn till ömsesidig kärlek, så säger han till dem: förbli i er ömsesidiga kärlek så som på nytt födda, inte födda av ett förgängligt säd, utan av en oförgänglig säd av det levande Guds ord som består för evigt. Levande ord, levande Guds ord förkunnat genom helig ande, det är den säden eller det fröt som i människans hjärta föder levande tro. Så som också Paulus säger i sitt brev, att tron kommer av predikan och predikan genom Kristi ord. Och aposteln Jakob säger om det att han har fött oss enligt sin vilja med sanningens ord. Genom detta evangelium får människan en levande tro till sig själv. Och det var detta Herren Jesus på lövhyddofesten, på den sista förnämsta högtidsdagen, förkunnade och kallade högtidsfolket till. Kallade dem till att genom evangeliet tillägna sig denna tro. Och på samma sätt kallas på denna högtids, denna sommarmötets första dag och alla dagar. och överallt och alltid där Gud genom sin ande låter förkunna sitt evangelium genom heliga ande. Där genljuder också denna kallelse att komma och tillägna sig detta levande vatten i evangeliets förkunnelse. I Jesu namn och blod är synderna förlåtna. Och du, kära vän, mötesgäst, åhörare, som är här i mötestältet, på mötesfältet eller lyssnar vid radion eller på internet. Också dig, min vän, kallar den gode herden på. Också du kan få ta stegen att tillägna dig levande vatten genom och i evangeliet och det levande brödet till salighet för din själ. När du hör denna kallelse med dina öron och tror på det, då inträffar i dig och för dig det som evangeliet utlovar, precis på samma sätt som i Cornelius hem och hus, som vi redan hört om på detta möte. Under Petrus förkunnelse och genom Petrus förkunnelse så nedsänkte sig den helige ande över alla dem som åhörde hans ord och evangelium. På samma sätt inträffar och sker för dig när du tar emot evangeliet med tro. Gud skänker dig sin helige ande till ditt hjärta. Tvagar, rengör med tro ditt hjärta och du får påbörja en tävlan i tron i Guds rike mot det eviga livet i härlighetens himmel. Och jag tänker som så att också till detta möte har det kommit sådana vandringsvänner, bröder och systrar som tillsammans med mig många gånger har känt att hunger och törst hinner ikapp en här på ökenvandringen, så att man många gånger rent utav förtvinar, utmattas. Därför uppmanas vi nu att tillsammans skynda till livets källa där, eller då Golgata är öppnat också för oss. Därifrån utgjuts ett oskyldigt blod ända till den sista droppen, till liv för alla de som blivit stungna av ormen. Genom Guds evangelium förkunnat i helig ande så bestängs Herren Jesu Kristi försoningsblod över oss svaga Guds barn, och också ditt hjärta bestängs, min broder och min syster, också i denna stund. I denna världens stormvindar så har ditt hjärta torkat ut och blivit kallt, och detta bestänkelseblod vill väta och mjuka upp din hjärtas jordmån. På sin tid så sa den gamle brodern Ratama att vad är den väta och den att brist på väta får ett så stort får så stor skadlig effekt på människohjärtat att den levande tron flyr därifrån. Och han säger att den väta eller våthet är det som började utgjutas på Golgata kors den första påsken, när Herren Jesus där offrar sig själv och utgjuter sitt blod. Och därför uppmanar också aposteln i Hebreerbrevet Guds barn att med förtröstan kliva fram inför nådetronen, så att vi skulle undfå nåd när vi är i behov av hjälp. Sen med anknytning till våra textverser, en sak, en viktig sak som Jesus säger, att levande vatten ska flyta fram så som skriften säger. När människan får och äger en sån här levande tro och blir delaktig av det levande vattnets källa, då blir också hon en sådan källa och kan till en vandringsvän, men också till en icke-troende människa, förkunna detta evangelium. Och i detta evangelium ösa levande vatten ur denna källa. Därför skriver i Sionsången att de som vandrar i Tåredalen, de ger varandra en välsignande tröst genom sin källa till bröder och systrar. Också vi vandringsvänner där i bänken ute på inkvarteringsområdet, ni har sådana här källor intill er, bredvid er. Och jag tänker och tror som så, att också på detta sommarmöte, i de samtal som Guds barn har sinsemellan, så får vi liksom ösa ur dessa källor för varandra. När vi får tala ut om våra bekymmer och orosämnen, och varför inte, om själafienden har lyckats såra oss, att vi får ösa ur källan, evangeliets nådekälla, syndernas förlåtelse för varandra. Jag kommer ihåg, eller kommer att tänka på brodern Havas, som 70 år har varit i Herrens vila. Han säger om denna sak i en dikt: må aldrig mitt ibland oss upphöra syndabekännelsens röst och evangeliets välsignande tröst. Må också detta vara närvarande under detta möte, att vi får lägga bort tvivel och tala om tvivel och bedrövelser, och då förverkligas det att vi inte har en överstepräst som inte har medlidande med oss, utan vi har en överstepräst som var frestad i allt så som en av oss, men dock utan synd. Och därför förmår han hjälpa den frestade. Låt oss därför träda fram med förtröstan inför nådetronen, så att vi skulle finna barmhärtighet och nåd alltid då när vi är i behov av det. Bröder och systrar, också i denna stund, måhända känner du denna himmelska törst och hunger i ditt hjärta. Du kanske känner tvivel och bedrövelser. Du får placera dig intill och invid denna livets källa. då du får uppöst i evangeliet detta levande vatten. Du får med uppmuntrat hjärta också i denna stund förbli troende. Alla tvivel, alla frestelser, bedrövelser och synder förlåtna i Herren Jesu heliga namn och dyrbara försoningsblod. Detta evangelium är den Guds kraft som förmår föra oss framåt emot härlighetens himmel. Detta evangelium längtar också mitt hjärta efter i denna stund. Därför frågar jag er bröder och systrar, får också jag ännu tro mina egna synder förlåtna? Min vilja är att tro tillsammans med er och också ni små pojkar och flickor. Och alla ni Guds barn, ni får upphöja era hjärtan i denna stund till att tro alla synder förlåtna. I Jesu namn och dyrbara försoningsblod. I Jesu namn. Amen.